Hej och välkomna till podden Life of SVK. Och idag har jag besök ut av en kille vars efternamn jag inte kan uttala. Men jag ska göra ett försök. Välkommen till studio, Mario Grgic.
Grgic, stämmer.
Grgic.
Bra, bra jobbat.
Vad sa, vänta, en gång till.
Grgic.
Grgic.
Ja.
Grgic.
Bättre än de flesta.
Grgic.
Ja, ja.
Välkommen hit.
Tack.
Kul att vara här. Jag brukar alltid fråga innan vi går in på vad du håller på med och vad du stökar med. Kommer du ihåg första gången vi träffades?
Ja, men jag vet inte om du kommer ihåg det. Det är sjukt länge sedan.
Ja.
Jag tror att det är 2001 eller 2002. Tågstation.
Wow!
Det är att de träffarna där, de var ju episka om något.
det var det. Och Ivars.
Ivars han, hängde där.
Han var den coolaste, för han hade haft 27 bilar innan han var 19.
Ja, men precis. Jag kommer ihåg att han redde friskt med en Honda CRX, en svart. Och det var ju VTEC på den tiden, och det var ju coolast.
Ja, han kört Honda?
Ja.
Är det sant?
Jajamän. Ah. Om jag minns rätt så körde han en svart CRX.
Det här måste vi nästan ringa upp honom sen och kolla.
Ja,
fact check. Jaha, ja, jävlar ja. Jag kommer ihåg vad jag körde för bil?
Inte då, nej.
Nej.
Det är inte.
En svart Nissan S6, 200 S6, en S13.
Okej.
Okay. Som höll på att mecka och grejer och trixa med. Eller jag meckade ju inte, det förstår ju du.
Nej,
också.
Nej, det gör någon annan åtgärd.
Ja, exakt. Man ska göra det man är bra på.
Exakt.
Sitta och snacka skit, min grej. Mecka bil, inte min grej.
Nej, men det finns experter som löser det, så det är lika bra att lämna över.
Exakt. Och bara så här kortfattat, vad är din grej?
Det är lite varje. Ja. Jag är fotograf, utbildad fotograf.
Ja.
Så det är det jag försöker hålla mig till.
Mm.
Och sen lite dumheter på sidan.
Fan vad bra. Ja, det är så mycket dumheter. Det är skitbra. För vi ska gå in på hela fotogrejen från början. Men jag tänker att det är alltid roligt att lära känna en person från början. Liksom. Och jag har ju lite koll på din historia. Men vi känner ju inte varann superduper bra så att vi liksom har växt upp på det sättet tillsammans.
Nej, så är det.
Utan det är senaste åren som vi har hängt och stökat runt en massa.
Mm.
Hur gammal är du?
Jag är 40.
40 bast. Hur var det att fylla 40?
Alltså precis som att fylla 32, 33. Det kändes ingenting.
Ingen skillnad?
Ingen skillnad.
Ingen krämpor på morgonen? Ingen
åldersnoja? Det har jag haft i 20 år. Krämporna har funnits där länge.
Vad är det för krämpor?
Nej, men
allt möjligt. Sportrelaterat?
Ja, men det är lite trasiga knän som fotbollen, lite axlar som har överrörlighet så det knäpper och knakar.
Åh, coolt.
Ja, det är coolt.
Ja, det är lite fränt. Partytrick liksom.
Ja, men det är ju det. Det är det. Man får axeln ur led och ber någon bara liksom så här. Men daska till den så kommer den tillbaks.
Ja.
Alla på och spyr om man tycker att det är skönt.
Men okej, 40 alltså.
Ja.
Coolt.
Yes.
Var det nyligen?
Januari.
Januari. Oh, alltså, du är såhär januaribarn alltså.
Ja, alltså för mig var ju större att fylla 30 än 40. Ja. För det var där någonstans folk tog mig på allvar när jag satt och pratade med dem. Folk såg mig som vuxen liksom.
Ah, okej, okej.
Så jag kände jag i alla fall.
Ah.
Så 40 var ju liksom, hopp.
Ja, okej. Nu då?
Mm, exakt, lite så. Femte nästa liksom.
Snart är det dags att dö.
Ja.
Åldersnojan.
Alla ska dit.
Men 40 bast.
Ja.
Du har ju ganska skarpt uttal på vissa konsonanter.
Mm.
Hör jag. Det är lite du är skarp i ditt sätt att prata.
Du misstänker att jag inte är svensk.
Jo, du...
är det jag försöker säga?
Nej, men är du född och uppväxt i Sverige?
Jag är uppväxt i Sverige. Jag kom hit 94 som 11-åring.
Mm.
Hade precis fyllt 11.
Hur var det?
Väldigt spännande.
Ja. Flyttade du hit med hela familj?
Jag, mamma och syrran kom ju hit.
Ja.
Farsan kom hit tidigare och det var ju på grund av kriget nere i Jugoslavien.
Vart ursprungligen är ni från?
Ursprungligen från Bosnien.
Bosnien.
Yes.
Fan, jag har så jävla dålig koll. Jag skäms lite nu när du sitter här och tittar på mig. För jag borde förstå. Om du hade lagt fram en världskarta här. Och så bara, det är mycket länder på väldigt liten yta som jag blandar ihop. Liksom. Vilka är det liksom som man brukar blanda ihop?
Ja, men det är de klassiska länderna. Det är Serbien, Bosnien och Kroatien.
Ja.
För det har ju ingått i den forna Jugoslavien.
Ja.
Och då är jag kroat från Bosnien.
Du är kroat från Bosnien. Wow.
Nej, men alltså de länderna har ju alltid funnits, men de har gått under Jugoslavien.
Ja.
Och jag är kroat från Bosnien, född i Bosnien, uppväxt i Bosnien och allting. Det är som att vara finne i Sverige.
Ja,
exakt samma grej.
Är det fortfarande liksom rivalitet mellan de tre delarna nu?
Bara bland idioterna.
Okej.
Det vettiga folket har insett att det var ett stort misstag,
ja.
Kriget. Det gav ingenting.
Okej, så de känner att det lika gärna kunde, det hade varit starkare tillsammans?
Absolut.
Ja, okay.
Absolut.
Så flykten hit då från kriget, farsan drog lite tidigare, sen kom ni efter.
Yes.
Hur upplevde man Sverige? För 11, då minns du ju ändå det här.
Jag minns alltihopa. Jag minns den kvällen vi kom till Malmö, liksom, som det var för en vecka sedan.
Och berätta.
Kulturkrocken var ju inte speciellt stor. Alltså man känner igen maten, drycken, mycket är ju likadant. Man firar ju mycket samma högtider, påsk, jul och sånt där liksom. Så det var ingen sån brutal krock. Däremot var ju språket helt annat. Och när man tyckte att svenskan var jobbig, då hörde man finnarna och då blev man så här, fan.
Ja, det så är det ju fortfarande.
Ja, det var resa nummer 12 liksom.
Ja, exakt. Men hur hamnade ni i Västerås? Området.
Vi hamnade i Hallstahammar. Men det är en sån här klassisk flyktinggrej.
Beklagar.
Man kommer. Det är inte. Men klassisk sån här flyktinggrej. Man kommer ner till Malmö och så blir man sorterad som boskap. Liksom. Vi ska till vänster, andra ska till höger. Vi hamnade i Flen på flyktingförläggningen där.
Mm.
Vi var där till 10 maj. 10 maj får vi flytta in till Hallstahammar till en annan flyktingförläggning. Och sen blev vi bara kvar där.
Ja.
Farsan fick ett jobb ganska tidigt, började jobba i Eskilstuna, bygga växthus. Mamma fick jobb på en förskola. Och livet bara liksom rullade på.
Uh-huh.
Så det var ju ganska naturligt att vara kvar sen. Det här är en process på 4 år tills vi fick det här uppehållstillståndet.
Uh-huh.
Så det blev bara naturligt att vara kvar i Hallsta. Liksom.
Under allting de 4 åren då, var osäkerheten måste ju vara enorm.
Den är ju brutal.
Fanns det liksom sådana personer som satt i samma sits som er som inte fick uppehållstillstånd?
Absolut. Alltså, så när flyktingförläggningen var som störst i Hallsta, då bodde det någonstans runt 3-3,5 tusen pers där som väntade på exakt samma sak, uppehållstillstånd. Många av dem orkade inte vänta längre, sökte sig till andra länder. Vissa fick ju avslag av olika anledningar, fick åka hem. Vi hade turen så att vi fick ett uppehållstillstånd.
Mm. Vet du vad det var som tippade över från att farsan hade skaffat jobb och liksom så?
Precis, det var ju en av anledningarna. Morsan hade ett jobb och vi hade ett fungerande liv. Vilket var ju jättejobbigt egentligen att hantera för Invandrarverket som det hette då. För de visste inte riktigt vad de skulle göra. Vi hade ju rätt till gratis boende, vi hade rätt till socialtjänst, vi hade rätt till allting. Men mamma och pappa drog in pengar. Så det blev jätteknepigt.
Mm.
Och det farsan skulle plötsligt åka till Norge och jobba. Och det var ju så här, men du har inte ens personnummer, du har inte ens ett giltigt pass. Du kan inte. Jo, men jag måste väl gå och jobba.
Det där är ju sjukt beundransvärt. Att med tanke med den osäkerheten och bara så här, det finns ingenting att bara sitta och vänta ut tiden, utan man bara kör. Liksom.
Exakt.
Är det någonting som man så här kan, om man får generalisera lite ditt, som man säger, folk eller dina landsmän, är det någonting så här man tar i och man kör? Är det...
Nej, men alltså, folket från forna Jugoslavien överlag är inte vana att få någonting serverat gratis.
Okej.
Okay. Och någonstans är det väldigt skämmigt liksom att ta emot bidrag, almosor och så, utan man vill ju liksom göra rätt för sig och bara kriga, jag vill tjäna mina pengar, jag vill liksom bygga min framtid. Jag vill inte vänta på att någon ska servera mig någonting.
Jag hade ju Nermin här.
Han är från Montenegro.
Montenegro,
ja.
Det är inte riktigt samma.
Inte riktigt samma, de är, fast det är ju forna Jugoslavien alltihopa.
Okay.
Men de klarade sig utan krig och elände liksom, när de ville bryta sig loss.
Okay.
Precis som Slovenien då.
Precis. För han beskriver ju också liksom den här mentaliteten av att man bara kör.
Ja.
Man bara driftig liksom.
Nej, men det finns ju inget annat. Man kan inte bara sitta och rulla tummarna och vänta på att någon ska lösa ens problem. Liksom.
Nej, men coolt. Hur, innan 11 år då, hur var du som barn? Har du varit stökpelle eller har du varit A-barn?
Ja, men lite stökigt har det varit. Liksom, brutna ben och lite sånt där. Och man har fått sig nolla vett av någon okänd på gatan bara för att man har varit jävlig.
Är du kaxig?
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Har du slagit så mycket?
Ja, en del.
Även här
vem
i Sverige?
Har, eller? Vem har inte det? Ja, men det där förföljde mig upp till 14-15 års ålder.
Okej. Okay.
Absolut. Det har varit.
Ja, för
men jag ska säga så här också. Jag har fått mer stryk än vad jag delat ut.
Ja, men det är en bra riktigt märke.
Vet du varför?
Nej.
För alltid de gått med äldre.
Ja.
Och jag har varit den de har skickat fram som ska mucka bråken. Så jag har alltid låg på den första smällen och sen har de kommit till undsättning.
Är det?
Ja, ja, ja.
Du var kanonmat.
Ja, 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 så jag har alltid fått stryk.
Herregud. Sköna polaren då. Du skickar folk.
Ja, men jag valde själv att umgås med.
Ja. Det är har du varit... nu är du ju ganska lång och ståtlig. Hur lång är du?
1,89.
1,89 och yes. Liksom, du är stor i kroppen. Inte bodybuilder stor, men du är väl välbyggd.
Jag väger 103,5.
Ja. Du är en kar.
Ja,
nu kränker vi folk. Alltså. Okej, okay, du är en... vad vill du vara? En sko?
Jag kan vara en Nikon-kamera. Pingvin. Ja, tack. Tack. Fuck. Jag håller på att svära också.
Det får man göra. Nej, men du var du även välbyggd som barn?
Ja, men jag var alltid modell större, ja.
Ah, okej. Okay. Så att man såg inte att du var så mycket yngre än dina polare och hängde
med? Liksom. Nej, nej,
okay. Nej. Ja, då fattar
jag. Vet, krogarna i Hallsta, liksom, det var inga konstigheter att kliva in där förbi vakten som 16-åring.
Nej.
Det var ingen som frågade.
Gick du förbi
det
honom och så här, ryckte dig i ansiktet och bara, du vet hur jag är, jag har mina polare.
Nej, men jag var ju alltid liksom stor och såg äldre ut än vad jag var. Så det var liksom nicka lite snyggt. Och...
Mm. Som 11-åring när du kom till Sverige hade du skägg, liksom, hel skägg och allting.
Nej, inte. Nej, inte så. Inte så.
Vetgirig? Eller har du varit lite så här laid back?
Både och.
Aha.
Både och.
Skolan då? Hur har skolan varit?
Jag har alltid varit medelmåttig i skolan.
Ja.
Aldrig liksom stuckit ut på något sätt.
Gjort det som krävs.
Ja, men precis. Man gör det som behövs liksom bara för att ta sig igenom det här. Ja. Göra dagen, alla nöjda, mamma, pappa nöjda, läraren nöjd.
Ja.
Jag är nöjd.
Okej. Okay. Ja, det är ungefär den bilden jag faktiskt har. Det är inga överraskningar så här långt.
Nej, okej.
Okay. Så min fördomsprofil stämmer fortfarande. Annars har jag brukar ha lite så här, ja men Hallsta, då vet man ju att det kan ha gått snett lite.
Kan vara vad som helst.
Ja, exakt. sportmässigt och så där, har du fotboll nämner du lite tidigare?
Spelat fotboll, skadade mig där, drog av ett korsband och där tog det slut som 15-åring.
Vad gjorde du?
Jag fick faktiskt en smäll bara. Alltså det var en kille som kom på boll, gick på boll, volley och träffar precis på ytterdelen av knät så hela knäskålan vrider sig 180 grader.
Ah! Aj,
så,
aj, aj.
Så knäskålan hamnade liksom bak i väcket, i knävecket. Ah. Och hade man bara låtit det vara och tagit mig till sjukhus så hade förmodligen det gått att rädda. Men nu var det ju någon ledare där som var på plats, vi behöver inte nämna någon namn. Som ville rätta till det och dra tillbaka det där.
Nej, 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 nej.
Och det var då allting bara trasa sönder. Så jag fick ett gummiband istället för främre korsbandet och 2 titanskruvar.
Ja. Ah,
så nice. det var den karriären.
Fy fan, trädigt.
Ja.
Ja, och i knätpaj, då har du inte fortsatt med några andra konstiga sporter?
Nej, alltså jag spelade lite basket så där lite löst. Men det var ju bara för att det var en kul grej. Och sen upptäckte jag att jag kommer inte kunna liksom vara med om någon match. För att knät håller inte helt enkelt.
Nej.
Och sen har jag fortsatt lite grann med fotboll genom alla åren. Jag spelar varje vinter med lite grabbar. Samma ålder som jag. Stor rökare.
Mm. Ja, röker
du? Inte jag. Nej, inte jag, men grabbarna.
Ja, jag tänkte.
Så det är lite så här. Man spelar en kvart och sen är rökpaus och spelar man en kvart igen.
Bästa sorten.
Ja, det är på den nivån.
Helvete alltså. Men jag vet ju att du har ett fighting-intresse. Är det någonting som har kommit på senare dagar eller har du varit lite intresserad av det hela tiden?
Nej, det har kommit senare. Det har kommit senare, senaste 10 åren kanske.
Okej. Okay.
Just när det kommer till fighting.
Så du har inte utövat något?
Nej, 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 nej.
Det kom ju inte som en chock, för jag såg ju dig fightas lite mot Zoran Milic.
Ja.
I en brottningsmatch på ert kontor.
Ja.
Barnen pratar fortfarande om det.
Att jag fick stryk av en 64 kilos kille alltså.
Jävla Zoran. Zoran Milic, hur lång är han? Alltså.
Han är 1,05 och väger 64 kilo.
Ja, alltså han är så jävla liten.
Och han slängde runt mig som ingenting.
Ja, jävlar, det var fan det sjukaste jag sett. David versus Goliath.
Ja, men verkligen. Jag tror att jag hade övertaget där i 4 sekunder. Och sen var det kört.
Och då gick han på låg fart.
Ja, precis, då var han liksom kall.
Han kände att du fick upp ångan och bara, det här går ju bra.
Ja, 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 ja.
Och då bara, tjuff, tjuff. Sen låg du som en sköldpadda på ringen.
Ja, och resultatet var ju att jag fick skrapade knän, skrapade armbågar och den hårda mattan och han bara garvade.
Och då står mina barn och tittar på och bara, vad är det som händer?
Ja.
Coolt alltså.
Nej, men det måste ha sett ganska roligt ut från håll liksom. För att jag är, vadå, två huvuden längre.
Ja, det räcker inte. Nej. Du är typ...
Så kastar han bara
en meter längre än honom. Nej, han är inte superlång, men jävlar vad Kaj även kan fighta.
Ja, det är fart i den killen. Definitivt.
Jesus Christ. Ja, det är kul. Storleken har ingen betydelse, hör ni tjejer.
Nej, exakt. Eller?
Men fotointresset då?
Mm.
Är det någonting som har kommit tidigt?
Det har hängt med sig i gymnasiet.
Ja. Vad läste du på gymnasiet?
Mediateknik.
Du gjorde det? På Valby?
Nej, i Surahammar.
Sura.
Kansowska hade en avdelning uppe i Sura som var bara ett mediacenter.
Ah.
Så där läste vi liksom både radio, tv, tidning, foto och rörligt.
Mm.
Första två åren och sen tredje året fick man välja lite grann om man ska vara stillbild, nyheter, tidningar eller vad som helst. Och jag valde då foto. Så sen dess har det bara hängt med.
Har du någon specialitet på, alltså har du nischat dig någonting inom foto?
Nej.
Du är ganska bred va?
Ja, jag är bred. Jag gillar att jobba liksom ganska brett. Jag vill inte måla in mig ett hörn.
Nej.
Visst, det kanske funkar för vissa. För mig funkar det inte. Jag skulle tröttna.
Ja.
Så jag måste ha den här variationen av uppdrag liksom varje vecka.
Sen är det väl en stor grej om man hobbyfotar och liksom har sin grej att fota och bli väldigt specialiserad på den delen.
Så är det.
Men du driver ju idag ett bolag som livnär sig på foto.
Ja, sen 2014 har jag ju drivit ett bolag och sen 2017 har jag levt på mitt foto.
Coolt.
Ja.
Hur var det klivet? Det var dubbla jobb innan. Du behöver inte nämna vart du jobbar.
Nej, jag orkar inte. Vi håller det utanför. Håller med.
Det var en konkurrent till mig.
Ja, exakt. Vi håller det utanför. Efter gymnasiet så började jag fota, avbröt, gick in i en annan bransch, harvade på där ett par år och sen såg jag så här, det är inte det här jag vill göra resten av livet. Nej. Utan jag måste tillbaka till det jag verkligen gillar. Och visst, det var en stor risk, liksom gå ifrån en fast inkomst, fast arbetstid, en säkerhet till att bara liksom så här, på två dagar bara, fuck it, jag ska bli egen liksom. Ja. Underlaget, alltså kundunderlaget fanns ju inte, så första sex månaderna var ju tufft.
Uh-huh.
Det var så här, man fick börja ta av sparpengarna.
Mm.
Men sen liksom, vill man tillräckligt mycket, vill man väldigt gärna, så går det ju.
Ja. Uh-huh.
Alltså,
hur lång tid tog det innan du blev alltså så du gick plus?
Alltså efter från det att jag klev av min fasta tjänst 11 månader senare så hade jag tagit tillbaka alla pengar jag hade lagt ut av sparpengarna och till och med fått ihop en buffert till ett halvårslön.
Bra! Det
gick alltså från 0 till 100 liksom, på nolltid.
Om du skulle få tipsa någon som är sugen på samma resa, vad hade du gjort annorlunda? Vad hade du tipsat om?
Alltså, lyssna inte på folk runt omkring. Folk är ju i regel rädda för förändringar.
Yeah.
Och speciellt osäkerhet. Utan, kör bara.
Mm.
Alltså, det finns inget annat.
Och hur ska man kunna mäta sina skills? För det är ju någonting som jag märker på många. Att man har viljan och man vågar.
Mm.
Men man har inte självinsikten att inse att din produkt är inte tillräckligt stark. Är det vad jag menar?
Ja, men absolut. Och det kan ju bara få ett kvitto på genom att försöka sälja din produkt.
Ja.
Sälj inte produkten, då är det en kass. Och då måste du börja fundera på vad det är som är kass. Är det utförandet eller själva produkten?
Ja.
Så du får ju ett kvitto när du gör ett jobb åt någon och så 3 månader senare får du samma samtal eller ett samtal igen från en person och säger du, jag behöver nya bilder.
Ja.
Där har du fått ett kvitto att du gör någonting rätt.
Yes. Ja, precis. Det är bra. För det är många som, just inom fotobranschen, jag tycker det där är lite, det är en lustig bransch. Och speciellt då eftersom jag befinner mig på den andra sidan.
Mm.
Och det är jättemånga som, en del skickar till mig bara, tja, du, jag skulle vilja fota din bil.
Ja,
men absolut. Liksom.
Fine.
Så gör man upp det. Ja, men absolut, jag kan komma och ställa bilen. Jag ser till att tvätta den, jag tar min tid och åker dit. Ja, men bra. Och sen så skickar jag en faktura på 3000 spänn.
Ja, men precis.
Man bara, fast nu är det liksom så här.
Det blev lite tvärtom här, va?
Ja, då tänkte jag så här. Jag kan fakturera dig för att jag ställer ut
min tid
för att du får fota någonting som du... Alltså, förstår du? Men jag skulle aldrig ta betalt för en sån grej. Utan där hjälps man ju åt, liksom.
Amen.
Sen om jag kan dra trafik eller inte, liksom. Eller, ja, en del kanske inte gillar bilden och då kommer de aldrig...
Nej, så är det. Nej, men någonstans, om vi tar specifikt fotobranschen. När man tittar på Instagram och vissa är asduktiga på att fota. Men de är duktiga på att fota det de verkligen gillar och brinner för. När de väl får ett uppdrag där de ska leverera enligt kundens önskemål, det är då det brister.
Ja, det är klart.
Och den niten har jag gått på så många gånger när vi byggde SCF. Så jag har testat lite olika fotografer och sagt, men när man springer på ett flöde och det ser klockrent ut. Och så säger jag, men du får tre ledord, gå och fixa tre bilder. Och så hör man aldrig ifrån personen igen.
Nej.
Och så får jag liksom jaga dem. Och vad är det som har hänt? Nej, jag vet inte hur jag ska göra. Okej, då är man.
Nej.
Mm. Då har man inte det där tänket. Utan då går man ut och fotar bara det man verkligen brinner för.
Ja.
Du kan inte ta instruktioner.
Nästa grej måste ju vara att en del har ett arbetstempo som blir ohållbart för att kunna göra det till ett ekonomiskt vinstsyfte. Kan sitta och fippla och dra i staplar och allting och göra enormt stor efterredigering.
Amen.
Men en del är ju extremt duktiga på att ta bilden. Det är så pass bra taget, så grunden är så pass bra. Precis. Så man behöver bara lägga på lite grann så får man den här känslan.
Det är det jag försöker alltid säga till folk när det kommer till foto. Liksom. Tänk inte när du står på plats, ja, men jag kan rädda det i redigeringen. Utan se till att det blir så rätt som möjligt direkt från början. Är du med? Då slipper du det där sjuka efterarbetet att det tar 6 timmar att redigera en bild bara för att du inte tänkte till vid fototillfället. Gör det på en gång. Gör det så rätt som det går från början, så kommer du få ett lättare arbetsflöde sen.
Ja. Men nu låter det ju som på dig som att det är väldigt svårt att fota och sådär, men jag vet att det är ganska enkelt. Men för
det är inte svårt att fota. Det svåra är ju att leverera enligt kundens önskemål.
Ja.
Det är det som är det svåra.
Ja, men jag är fortfarande inne på det här. Ta den perfekta bilden. Alltså bara så här, inställningsmässigt, det är ju inte ens svårt.
Nej.
Jo, det är bedrövligt svårt. Vilka parametrar, för nu kanske det sitter någon där ute, typ som jag. Nu ställer jag frågor som jag vill veta.
Ja.
De grejerna du styr, du har ett föremål. Hur börjar du tänka utifrån det?
Men först måste du tänka, vad har bilden för syfte?
Ja.
Ska den in i en webbshop,
ja,
då måste du tänka på ett visst sätt med ljussättningen. Ska den visas på Instagram, då kan du tänka lite lösare. Då behöver det inte vara liksom jätte high-tech.
Nej.
Ska den tryckas,
ja,
då måste du tänka på både ljussättning, brus, upplösning. Alltså färgen måste vara korrekt. Alltså, då får du en color checker liksom i bild.
Okej, bra. Jag har en fotovägg som jag ska göra hemma. En jättestor fotovägg. Vi har ett föremål på en bil. I ett industriområde som är ganska mörkt. Vad börjar du med? Det är ljussättningen.
Du får ju liksom först tänka efter, vad för känsla vill du förmedla? Ska det vara en dagsbild? Ska det vara en kvällsbild? Ska det vara mjukt ljus? Hårt ljus? Ska hela bilen synas? Ska en tredjedel av bilen synas? Hur ljussätter man det först?
Steg två,
det är ju liksom hitta rätt vinkel på den bilen.
Vart är den snyggast?
Jag fotar inte ens bilar.
Nej.
För jag känner att det finns jättemycket folk där ute som är jätteduktiga på att fota bilar.
Okej.
Så jag ger mig inte ens in i den branschen.
Och nej, för då kanske du blottar dig och bara, kolla Mario.
Jag kan inte fota bilar.
Sämsta tvärkassan.
Mina egna bilar, de fotar jag.
Men säg ett annat objekt som du säger, det är kul att fota.
Porträtt.
Du har mig stående i en mörk gräns.
då ringer jag polisen.
Exakt, då blir det lite roligare. Vi ser att du har en person som står. Och hur ljussätter man då? Grundmässigt liksom. Du vill ha en schysst porträtt med en bra feeling, alla typ häftig reklambild liksom.
Då väljer man någonting med betongtema, kanske ett parkeringshus. Och sen beror det på, vad vill jag förmedla i bilden? Ska vi sälja kläder? Ska vi sälja platsen med en modell?
Vi ska sälja en känsla av att den där människan, han är så cool, så att jag vill vara som honom. Det behöver inte vara plagget i fokus.
Nej, okej. Häftig, ett häftigt märke. Så då tänker jag mig så här, en kille som står i en röd hoodie, svarta byxor, en skate med i bild kanske. Och så vill jag ha ett parkeringshus som är ganska djupt och långt. Så jag får en känsla av djupet. Och så vill jag ljussätta bara mot den personen.
Inte så att det studsar mot någon vägg eller
Nej. Utan jag vill ha en stor, en octabox på 180 cm, riktat 45 grader till vänster från personen, och bara ljuset av personen. inte scenen i övrigt.
Det finns alltså olika ljus som hur långt de färdas?
Ja, absolut. Alltså det finns olika ljusformare. De kan vara fyrkantiga, de kan vara runda, de kan vara... det finns alla möjliga varianter.
Ja, nu är vi inne på...
Både storlek och djup och form.
Ja, okej. Okay. Då har vi liksom motivet fram, ljussättningen är klar. Vilka parametrar jobbar man med i... Sen när du ska ta bilden. Börjar du med objekt, liksom, objektiv då menar
jag. Ja, det där är ju jätteindividuellt för hur scenen ser ut.
Ja.
Då måste man ta i beräkning slutartid. Bländare. Vill jag ha kort eller långt skärpa djup? Vill jag se långt bakom personen? Eller ska det vara liksom blurrigt? Och sen är det ju ISO. Vad som krävs just för den scenen. Mm. Och det där är ju jätteindividuellt beroende på ljuset. Men grundinställningen är någonstans när man fått en blixt. Att man håller sig runt mellan 200 och 400 ISO.
Aha.
Jag vill gärna ha det korta skärpedjupet. Jag är inte intresserad liksom av bakgrunden så att det ska vara helt skarpt. Utan jag vill ha den blurriga. Då kanske man kör på 2,8 eller till och med 1,8, 1,4.
Mm.
Beroende på hur det ska se ut.
Och då kan du verkligen sätta så att näsan och ögonen är skarpa men öronen börjar bli suddiga.
Alltså... Ja, det kan vara värre än så.
Okay,
jag vet att jag har aldrig testkört det objektivet, men Canon har ett 50 mm objektiv som är f1.0.
Aj.
Och det sätter du då skärpan på pillen på en meters avstånd, då är nästippen oskarp. Fiffa. Alltså så kort skärpedjup är det.
Då förstår folk vad skärpedjup är.
Ja, ja. Medan som vi väljer liksom F16 och sätter skärpan på ögonen, då kommer till och med den bakomvarande bilen som står 3 meter bakom dig vara skarp.
Ja.
Så det är liksom det man har att leka med.
Och skärpedjupet styr man då med slutartiden? Nej, med...
F-talet.
Ja, F-talet. Precis. Vad heter det?
Bländare.
Det är bländare.
Precis.
Så heter det.
Ja.
Ja, nästa parameter. Slutartid.
Slutartid är ju... ju högre slutartid, alltså ju snabbare slutartid, desto mer fryser du ögonblicket.
Ja.
Så se om du fotar bilar som färdas i 300 km i timmen. Då kanske du får köra på en slutartid på 5000 dels sekund. Så att det bara...
Puff,
bara låser liksom. Bara fryser bilden.
Ja.
Vill du fota en schysst solnedgång eller någonting, då kanske du vill ha lite rörelse under solen när den går ner. Ja, men då får man köra på en längre slutartid, kanske en halv sekund.
Vad är det som gynnas av att köra en längre slutartid?
Du plockar in mer ljus.
Mer ljus?
Yes. Så tänk dig så här, om du står i ett mörk garage, ingen ljus alls. Du tänder ett stearinljus och så tar du en bild på sig 200 dels sekund. Så kommer du förmodligen se bara den lilla, lilla lågan.
Ja.
Men om du ställer slutartiden på 30 sekunder så kommer den hålla på att ta bilden i 30 sekunder. Alltså den kommer suga in ljus i 30 sekunder.
Mm.
Vilket kommer medföra att du kommer få hela parkeringshuset ljust. Och det ljuset som står där kommer vara helt urblåst. Det kommer se ut som en kärnvapenexplosion. Liksom.
Ah, okej, okay, okej, okay, okej.
Okay. Ja. För bild handlar ju om ljus. Ah. Det är att plocka in ljuspartiklar. Ah.
För det är ju coolt, det vi har gjort, ta en lång slutartid och så kommer man med en lampa och målar.
Exakt,
det
då får de här trailsen, ja, precis.
Ja, det är fränt. Men okej, okay, då är vi med, då är det slutartiden. För jag har aldrig funderat, eller aldrig fattat, liksom, vi tar ett stillastående objekt liksom. Mm. Om du kör en kort slutartid eller en lång slutartid, jag fattar att du vill ha in... ljuset som sagt. Men vilken del kan du då sänka för att du kompenserar med att få in mer ljus?
Ja, men säg så här, om du ska få ett stillastående objekt och solen håller på att gå ner,
ja,
då krävs det ju lite mer av kameran för att den ska kunna hantera det.
Ja.
Och säg att vi kör bländare 2,8,
ja,
vi lade korta skärpedjupet och så sätter vi slutartid på 100 för att liksom slippa skaka och skärpa och så vidare.
Ja.
Och så har vi ISO 100. Då kanske det inte räcker, då kanske bilden blir för mörk. Och då är alternativet att antingen gå upp i ISO, göra sensorn känsligare. Alltså det, nu är det ju överkurs för att film var ju graderat i ISO.
Okay.
Men i princip på digitala kameror så gör du sensorn känsligare för ljus ju mer du trycker upp ISO.
Okay.
Och antingen så trycker du upp ISO eller så går du ner i slutartid för att få en ljusare bild. Är du med?
Går du ner i, alltså en längre slutartid.
Precis, du får en längre slutartid, du får en ljusare bild.
Ja.
Men då är ju risken att du får en oskarp bild, rörelseoskärpa och så vidare.
Ja, just det.
Så det är därför man måste också tänka på vilken brännvidd fotar jag på. Fotar jag på 100 mm, och då måste du ha en slutartid på 100 dels sekund eller mer för att kunna frysa bild.
Åh, det är så krångligt! Och här har jag trott att det är lätt.
Nej.
Okej, okay. ISO då? Om du har för hög ISO, kan det bli blurrigt i bilden då?
Inte blurrigt, men brusigt.
Brusigt, okej. Okay.
Ja. Ah, och där är olika kameror olika bra på att hantera det bruset.
Ja, ah, För det märker man när jag filmat.
Mm.
Då är det ju med GH5-man. Det är halvtumsensor tror jag på GH5-man.
Ja, Micro Four Thirds.
Ja, exakt. Och där så fort det började skymma. Då börjar det flimra och brusa.
Ja, precis. Det blir ju den där.
Ja. Och det känns som att bilden typ hackar. Gamla GoPros var ju likadana.
Ja,
liksom.
Ja.
Medan nu Sonyn A74. Den är ju kanon att filma. Alltså, det är vilken grej.
Ja,
alltså.
Absolut.
Men jag har ju aldrig ställt in mina de här grejerna. Utan jag kör ju på ett läge som Jonas har ställt in åt mig. Mm. Och sen bara springer. Run and gun. Jag bara kör ändra F-grejen. Ja. Bara, ställer upp slutartid. Hur fan gör jag det? Och vad blir det för effekt? Jag är så sjukt ointresserad. Alltså.
Nej, men det finns något som heter exponeringstriangeln. Ja. Och då är det liksom slutartid, bländare och ISO. De hör ihop.
Okay.
För att du ska få liksom kort skärpedjup, en skarp bild och en inte alldeles för brusig bild.
Okej.
Okay.
Super så easy peasy.
Ja. Så när man väl förstår exponeringstriangeln, då förstår man fotot i grund och botten. Liksom.
Okej, det är grund. Ja, vad bra. Då fick vi en liten fotoskola. Nej, det här var ju, wow, känner jag bara. Det är så mycket, mycket
info. Vi skulle ha haft en kamera framför oss, då är det mycket enklare att förklara.
Ja, det är fan sant.
Ja.
Men okej, det tog 11 månader till att känna att det är ett lönsamt bolag och det kändes som att hatten av till dig själv. Så klappar du själv på axeln och sådär. Vad tog du vägen sen? Hur gick företagsresan utifrån efter det?
Nej, men det har ju gått framåt med fler kunder, nya kunder framför allt. Och sen kom man som enskild fotograf, alltså när man är enmansbolag, så kan man ju bara göra ett visst antal jobb. Mm. Det finns ju bara ett visst antal timmar på dygnet och det är ju enkelt, man säljer sin tid.
Ja.
Det är ju enkelt.
Och du har bara 24 timmar på dygnet.
Exakt, och jag kan inte klona mig liksom.
Nej.
Samtidigt som man har ju familj att tänka på. Man har ju vänner att tänka på, man har ju sina hobbies och fritid att tänka på också.
Aha.
Så allting kan inte kretsa om runt arbetet.
Nej.
Visst skulle man kunna boosta omsättningen kanske med 25-30% till, men på bekostnad av vad?
Ja.
Det är ju det.
Vart är företaget på väg nu? Är du nöjd där du är här?
Jag, och liksom jag är jättenöjd. Alltså ja. Jag är jättenöjd.
Ja.
Inga konstigheter alls.
Så, jag kan liksom... så ju mer, istället för att få in mer kunder eller fler kunder liksom, så kan du istället leverera en högre produkt så du kan egentligen ta ben betalt? Liksom.
Ja, dels det. Men sen är det alltid kul att liksom träffa nya kunder.
Ja.
Absolut. Det är alltid liksom kul med nya utmaningar, nya projekt. Det är man jätteduktig på att skaffa sig.
Ja, nya projekt är det bästa. Anställda? Har du funderat på det?
Nej.
Nej.
Däremot är jag jättefrikostigt med att lägga ut jobb på andra.
Ah,
jag har
okay.
folk jag samarbetar med. Och är det så att jag inte hinner, då frågar jag min kund. Jag litar på den här personen till 100. Är det okej om den här personen kommer och fotar? Och då har jag satt upp en regel att jag ska aldrig ta någonting däremellan.
Nej.
Om jag skickar ut en kollega som gör hela jobbet, då ska den kollegan ha hela pengen också. Så jag vill inte leka någon förmedlingstjänst.
Nej.
Jag tycker inte om det.
Nej, det är ju väldigt fint tänkt.
Nej, men alltså för mig är det ju liksom ett eller två samtal kanske. Ja. Så jag har kommit överens med kunden att jag kan inte hjälpa dig det och det datumet, den och den tiden. Men jag har en kollega att lita på, jag skickar ut den, känns det okej för dig?
Ja, och det är ju bygga för framtiden. För vi säger att skulle hända någonting med dina kunder, att du blir av, men då får du förmodligen tillbaka... att de andra gör samma sak för dig.
Ja, och folk är ju alltid rädda liksom och rekommenderar någon annan på sina jobb. Det är inte jag.
Nej.
Jag vet att har kunden ringt mig en gång och jag har gjort ett jobb och så ringer de igen och jag inte kan leverera det jobbet då, jag skickar någon annan, så vet jag att till 99% säkerhet så kommer de ringa mig den tredje gången också.
Ja.
För att jag har ju löst deras problem.
Ja.
För att allting handlar inte om att göra jobbet utan handlar om att lösa problem åt folk.
Ja, det är coolt ändå. Men sen har ni ju nu har ni byggt upp ett kontor där ni kör. Kan du berätta lite om det projektet?
Jag började ju fota MMA och då kom jag ganska nära både Zlatko och Davor.
Ja.
Och vi har ju haft jättemånga projekt tillsammans. Och jag ville flytta min studio, lilla studion jag hade, den hade jag hemma i källaren.
Ah, okej.
Okay. Så vi kom ju till, jag kom ju till en punkt där jag inte kunde liksom ta vissa jobb.
Mm.
Och då började jag leta lokal i Hallstahammar och insåg att hyrorna var högre i Hallstahammar än i Västerås. Och så började jag titta i Västerås.
Åh fan.
Och sen började jag titta på lokaler på uppåt 100 kvadrat som jag skulle behöva. Insåg att ja, men hyran är mer än vad jag vill riskera.
Uh-huh.
Och så frågade jag Davor och Zlatko, för de har ju haft ett kontor nere på Bäckby som var ganska litet för dem också.
Ja.
Och så sa jag, men kan vi inte göra någonting tillsammans? Och de bara, ja, varför inte? Och på den vägen är det. Då började vi titta på lokaler tillsammans.
Ja.
Tittade på flera stycken. Vissa kändes bra, vissa var bara skit. Mm. Sen sprang vi på en lokal på 285 kvadrat. Med, ja men precis, med 1, 2, 3, 4 kontor.
Ja.
Kök. Jättestor yta för att bygga studion. Det har du sett.
Ja.
En trappa upp, så ligger på en övervåning. Helt sjuk lokal.
Den är bra, den är sjukt bra.
Men 285 kvadrat på Hovstre var ju så här, det är för mycket. Och sen var hyran alldeles för hög.
Ja.
Så med svansen med benen så gick vi därifrån och insåg att nej, men det här håller inte, det kan inte vi ta liksom. Så jag går hem, skadeskjuten, så är helt deprimerad. För jag vill verkligen ha det, jag såg ju potentialen direkt.
Ja.
Och bara, okej, hur gör vi för att komma åt den här lokalen? Och jag bara så här, fan, jag har ju kollegor, de kanske vill sitta med.
Mm.
Och så ringer jag Zlatko och bara, du, om vi plockar in lite mer folk som kan hjälpa oss liksom, med olika projekt och vi kanske kan hjälpa dem. Skulle det kunna vara något? Han bara ja. Pratar med Davor, han bara ja. 4 dagar senare har jag fått in en fotograf till. Alina Larsen. Så jag har fått in Anton Campese på Labans Media.
Ja.
Och så har jag fått in Alexander och Jens på Layout Digital Byrå.
Fan, nice.
Ja.
Så nu har ni allt in-house i stort sett.
Så jag drar dit alla de här människorna. Och jag bara så här, okej, välj era kontor. Och de bara, ja men jag tar den där, jag tar den där, jag tar den där, jag tar den där. Så vi delar ju på hyran allihopa. Solidariskt. Och så står jag där i köket och jag bara, fan, jag har inget kontor.
Du blev av med det?
Ja. Jag bara, vad fan händer nu? Och så är det ett samtal till Olle Mellinger. Och bara, du, det finns en viss yta där, en fyrkant som skulle gå och göra om till ett kontor till plus ett konferensrum. Är det något du kan lösa? Han bara, ja för fan. Ja men en vecka så är det klart. Och på den vägen är det. Så
ja, fick det, jag ett kontor. Det var då jag var där. Precis. Och tittade när de började slå upp de där vägarna.
Så då fick jag ett kontor. Alla fick ett konferensrum. Perfekt.
Mm.
Så nu är vi igång. Från 1 februari är vi igång där.
Vad, och vi har ju pratat lite. Det här möjliggör ju mycket tok.
Oh ja.
Extremt mycket tok. Den där jävla fotoväggen som du har byggt upp. Eller alltså, ja, vad säger man? Inte fotovägg. Det ser ut som en quarterpipe.
Ja, men det är en infinity wall. Och för de som inte vet vad infinity wall är, tänk på en quarterpipe skateboard, liksom en skateramp.
Ja. Det är inga... När du fotar i den så är det inga skrymsel och vrår.
Nej, du har inga skarpa kanter och du kan inte avgöra liksom längden eller djupet på, i bilden. Det kan vara liksom en meter, det kan vara 60 meter. Ja. Du har ingen känsla för djupt där. Och det var ju också en sån där, ett jävla projekt. Jag sa det till Davor så här, du, jag vill inte hålla på och krångla med pappersbakgrunder, vinyl och massa sånt krångel. Utan jag vill att vi bygger en bas i trä.
Mm.
Och först tittade han på mig som att jag var helt dum i huvudet. Och så visade jag lite bilder på en infinity wall. Och han bara, ja men det där är ju coolt, det kan vi bygga. Sagt och gjort. Och så började vi liksom måtta och så tänkte vi, ja men 3 meter brett, 2,5 högt. Och sen ett utfall på golvet på kanske 2,5 meter, det borde bli bra.
Pinsamt tänkte du.
Ja men sen började jag titta liksom på material. Storleken på skivor, reglar och sådär. Så upptäckte jag att, men vänta, skivorna är 2,40. Om jag lägger 2 sådana så blir det 4,80 brett. Aha. Och så lägger man 3 stycken på höjden, ja, men då blir det här, då blir det 3,60. Ja, men fan, vi bygger så, då blir det inte liksom, då blir det ingen spill.
Nej.
Skitbra, tänkte jag. Men sen när vi slog upp det där, det såg så jävla groteskt och stort ut.
Ja, det är gigantiskt, alltså det är asbra.
Alltså det är 4,8 meter brett, det är 3,30 högt och sen är det ett utfall på golvet på 3,60.
Ja.
Så egentligen kan man ju ställa upp 2 hojar och bara fota järnet utan att liksom sakna space.
Ja, det är för jävla aspekt. Coolt alltså.
Det är hur coolt som helst.
Ja, vi, och sen har ni ju fortsatt att byggt och greja och trixa. Så att det kommer ju bli egentligen möjliggöra för att kunna köra video livestreams.
Absolut.
Och sånt tidsnog.
Men bredvid där i hörnet så byggde vi en blackbox som det kallas.
Ja.
Och den är på ungefär 20 kvadrat. Takhöjden varierar från 2,5 till 4 meter. Så det finns ju gott om space.
Ja.
Och den är ju svart på golvet, svart runt omkring. Så man kan köra kolsvart, verkligen kolsvart där inne.
Coolt!
Eller så kan man ljussätta och sätta upp valfri bakgrund. En green screen, vitt, blått, gult, vad som helst. Mm. Och där ska vi kunna köra både intervjuer och lite sketcher och lite allt möjligt.
Mm. Nu har vi ju nämnt Davor och Zlatko, och till er som har lyssnat på podden ett längre tag så har ju Zlatko varit med i podden. Det är han som han och brorsan då, Davor, de kör ju Fight Club Rush.
Precis.
Och där är ju du ganska involverad. Det var därför jag frågade om du var intresserad. Har du varit intresserad av fighting länge eller om du liksom snubblade in på det där?
Mm.
Så det är egentligen via fotojobben då? Eller ja, var det innan
så,
som...
Nej, det är så vi har träffats. Ja. Det är just inom, via fotojobbet då. För jag klev in där, de behövde en fotograf till. Så klev jag in där och började fota. Och sen började vi hitta liksom, gemensamma nämnare att vi är faktiskt från Jugoslavien båda två och sådär.
Ja.
Sen kom vi ganska nära varandra på ett personligt plan också.
Ah, de är för jävla sköna, bröderna är strogonar.
Assköna.
Är du upphovsrättsmakare till före- och efterbilderna?
Till en viss början var jag det. Ah. Då var det ju min station så att säga. Jag skulle fota alla fighters före och efter.
Ah.
Sen har det där ändrats lite grann. Det är vissa fotografer som har fallit av. Och då har jag fått ta en större roll. Så nu fotar jag Daniel Buren.
Aha.
Så det är vi som hänger uppe på buren och ska dokumentera liksom varenda fight, varenda slag, varenda allt. Och så har vi Alina Larsen som fotar backstage då.
Mm. För idén, jag vet inte om den har, jag kommer inte ihåg, men var det någon som, var det du som hittade på den idén med för och efter?
Jag vet inte riktigt hur den kom, men det var ju...
Okay.
Ja, det var ganska grötigt där i början. Liksom.
Men man kan säga så här, det är den bästa idén någonsin. Och det är de bilderna som jag älskar att titta på.
Sjukt bra.
Det betyder att när fightern har linda händerna, handskarna är på, när den är redo för fight.
Jamen.
Då, innan man ska in och köra, då ställer man sig vid en fotovägg. Man blir fotad innan i lite olika poser.
Precis.
Och sen gör man exakt samma sak. När man, direkt fighten. När man har kommit ut efter
direkt
fighten.
Efter. Så fort man är klar liksom med fighten, man har gått till läkaren, då blir det ju liksom foto igen.
Ja. Och det är så jävla kul. Alltså.
Ja, det är så sjukt ibland. Så man vill ju bara rabbla av stolen liksom.
Ja, alltså det är brilliant här.
Mm.
Så vill ni se dem där så ligger, gå in och kika på Fight Club Rush. FCR.se.
Ja, precis.
Ja. Och där finns det att kika på.
Det ligger på Facebook. Det ligger jättemycket material ute på Instagram också.
Ja, Instagram. Ah, yes, ja, precis.
FCR, där de är jätteduktiga på att lägga upp.
Ja. Okej. Fighting och fota det. Hur är det svårt?
Det är svårt.
Det är svårt.
Det går så sjukt snabbt alltså.
Ja.
Det är ruskigt snabbt.
Hur många bilder bränner man av på en rond på 5 minuter?
Det beror på vad det är för typ av fight.
Ja.
Och hur länge de är i närkontakt. För många är ju, många håller avståndet liksom och vill känna på varandra i 2 ronder. Och sen smäller det till. Men sen Andreas Gustafsson gick
jag tänkte sist. Precis säga det. Bane Gustafsson körde mot,
alltså,
vad heter han?
Tony Lampinen.
Lampinen, ja.
Precis. Alltså det blev 1500 bilder bara på den fighten. Det är 2 ronder.
Ja, det är så alltså, jävla bra.
Alltså när kameran bara trrr, det tog och, aldrig slut liksom.
Alltså jag ska ju ha Ben Gustafsson som gäst. Han skulle faktiskt ha kommit förra veckan, men sen råkade det bli dubbelbokning och grejer. Så han kommer alldeles strax i podden.
Coolt.
Men kan vi bara gå igenom hans match och sen ska han själv få berätta om den matchen. Till att börja med så tyckte jag lite synd om finnen.
Ja.
Lampinen, han såg mindre ut vid invägningen.
Ja,
han såg trygg ut, men ändå så tänkte jag, förmodligen för jag är ganska biased, tänkte att fan, det här är hans sista dag som han står här. Liksom.
Exakt så tänkte nog hela Sverige och förmodligen hela Finland, fast de vägrar erkänna. Och inklusive Andreas. Han sa ju det efter fighten. Han hade underskattat sin motståndare brutalt.
Ja.
För att man såg ju liksom, så fort domaren sa, kör! Andreas bara flög fram.
Ah, ja.
Och trodde att det här är klart på 15 sekunder.
Alltså, men Andreas Gustafsson, för er som inte har koll på honom alls. Jag tog en bild med honom innan fighten. När vi stod och snackade, för jag hjälpte och satte dit någon så här reklamgrejer på honom.
Precis.
Så sitter helt snett över inte. Då är det jag som har gjort det. men i alla fall. Och då tog jag en bild med honom. Vi är typ lika långa.
Ja.
Ser inte superstor skillnad ut. Han är ganska, han ser grövre ut än vad jag är.
Ja, jo, han är ju vältränad.
Han vägde in på 77 kilo.
Ja.
77 kilo. Jag är ganska hård i kroppen på 93.
Ja, det är helt sjukt.
Alltså det är helt, aha, helt skadat här.
Ja, det är vansinnigt.
I alla fall, han bara glider in och han har ju en blick som gör att han kommer äta upp mig.
Ja.
Och sen är han världens snällaste.
När han börjar prata liksom,
ja,
det är då man bara, ge mig en kram.
Ja, som en nallebjörn. Okej, de bara glider in och han är så supertrevlig, det är så här, touch gloves, då är han liksom, ja, han är good guy fast han äter upp sina motståndare.
Absolut, absolut.
Det börjar slagserien. Han springer rakt in i situationen. Bam, bam. Får in ett par tre träffar.
Ja,
som man tänker så här. Ja, nu går finnen i golvet. Det är slut.
Ja, ja.
Och då bara den jäveln bara vakna till. Jag tror han bara skakar lite liv igen.
Precis, då börjar han slå tillbaks.
Ah, fy fan. Och han, då inser jag. Ja. Jag bara ställde mig upp när jag såg slagen från finnen. Jag bara, fy fan. Det här är två psykopater som är inne i ett krig i buren.
Alltså man såg under andra ronden där någonstans i början. Där de står kanske 2 meter ifrån varandra. De har precis liksom kört hårt, ja, och sen backar de ut och så står de och skrattar åt,
ja,
båda två.
Exakt.
Alltså det är sjukt. Man ser verkligen att de njuter av de här smällarna.
Alltså det är så sjukt. Varje gång de blev träffade när typ Gustafsson fick in ett bra slag, då såg man finnen bara här och bara började frösta. Liksom.
Ren njutning liksom.
Ja. Och sen bara gav han på Gustafsson och Gustafsson, ja, bara det var så sjukt bra.
Ja, det är så sjukt bra. Alltså,
det var ett blodbad. Där.
Nu, de som hållit på med MMA länge i, ja, Europa säger att det är Europas blodigaste match någonsin.
Ja, ja, 100%.
Det är liksom,
ja, det ser ut som det var någon som hade slaktats, ja, efter. Och sen så bara står de där, sitter de och kramar om varandra. För det slutar, spoiler! Bane Gustafsson sänker honom med en höger och sen en armbåge. Och det,
ja, det, något sånt.
Ja, det, man ser att han, finnen orkar inte riktigt stå emot mot slutet. Men Andreas,
nej, till
han,
slut blev det liksom för mycket bara.
Det var, hade lika gärna kunnat gå åt andra hållet.
Absolut, absolut.
För han var tuff. Alltså det är min nya idol.
Alltså i mitten på andra ronden står jag där uppe vid buren liksom och försöker fota det här. Och så tänker jag så här, alltså det här kan gå hur som helst.
Ja.
Det kan gå precis hur som helst.
De skulle lika gärna kunna gå 3 ronder och, ja, båda var helt så här, ja, köttslams och båda två liksom. Och garvandes. Typ bara älskade det där.
Ja, det är det som är liksom det coola i det hela. Och, ja, sen liksom att de visar sån jäkla respekt efteråt för varandra liksom.
Ja.
Det är sjukt.
Ja, det är sjukt. Det är jävligt. Det är bra för sporten på så sätt att kunna visa att det är så brutalt. Så att, ja, det var nästan så här så att jag förstod om mina barn inte skulle vilja titta. Ja, liksom. Nu är de också lite skadade. Så jag har ju förklarat att det här är på. De vill vara här. De älskar att fightas. Och det är liksom, ja, och de har ju träffat många fighters. Så de är lite dumma i huvudet. Men jävla vad de älskar det, ja, de gör. Liksom. Jag bara, men det är skitbra. Det spelar, exakt, ingen roll om du sitter och målar eller om du
nej, så länge man gillar, så länge man älskar det man gör, då
är det bara köra.
Ja, det är bara köra. Ja, sen finns det gränser, såklart.
Det finns gränser, ja, det finns gränser. Men jävligt coolt. Och sen när han kom ur och då bara klappar jag om honom så här. Och han typ lägger huvudet mot min kind. Så det är alldeles mycket blod. Jag bara, oj, hoppas att han testade liksom.
Ja, men du vet, när fighten var slut, när vi kliver in i buren, alltså, man halkar runt.
Ja.
Alltså det är så blött, det är, ja, så mycket blod så det är...
Och luktar så här järn.
Ja.
Det är alltså, så sjukt bra.
Och Andreas, jag försöker liksom fota honom och han spottar och man ser där blodklumpen bara så här, ja, ut ur munnen liksom.
Bara koagulerade blod i hela truten. Ja, näsbenet var ju så snett.
Ja.
Och sånt jävla katt över näsan så att...
Finnen bröt ju näsan på honom i första ronden.
Ja.
Och näsbenet hade ju gjort ett hål uppe precis under ögat. Så han hade en tredje näsborre. Så efter fighten liksom, när vi stod där, han hade fått byta kläder och lite allt möjligt, då tryckte han upp så här 2 fingrar upp och spärrade liksom näsborrarna. Ja. Och så blåste och så bara kom det blod liksom från tredje näsborren.
Alltså vilken jävla chef.
Ja, det är...
Vilken det var det.
Vi åkte ju, efter fighten så åkte vi ner till vårt kontor så han skulle få duscha i, ja, fred och liksom göra sig i ordning innan han åkte hem.
Ja.
Han sa, jag vågar inte åka hem till min fru och se ut så här.
Nej.
Nej, men bra, kom nu. Så åkte, ja, vi ner till kontoret och fick han duscha.
Ja, ah, vilken jävla resa alltså. Ah, det var coolt. Och de för- och efterbilderna,
ja,
magi.
Ja.
Det ser ut som en, absolut, skräckfilm alltså.
Ja, verkligen.
Ah, det är så sjukt. Det ska bli jättekul att få sätta sig och snacka med honom och verkligen gå igenom, vad var det som gick snett?
Det var ingenting som gick snett förutom hans näsa.
Nej, jag tycker det är så jävla coolt. För han har ju, Han bara älskar att fightas.
Ja, verkligen.
Och han verkligen är, brinner för och en bra, bra personlighet att liksom representera sporten på det sättet.
Absolut, absolut. Han är klockren kille.
Ja,
på alla sätt.
Så det ska bli kul att sätta sig lite med honom. Nu, jag har en, spara kanske den viktigaste frågan.
Mm-hmm.
Hur kommer det sig att du är så pass... Egentligen har jag två frågor, men jag tar den första. Det här är den känsligaste. Hur kommer det sig att Nikon ligger i så varmt om hjärtat?
Fuck off. Jag har bara väntat på den där. Jag visste inte bara att du skulle lägga upp det. Nej, alltså jag vet inte. När jag började skolan, liksom, då började vi fota med Canon.
Ja.
Och sen, vi var ju en av de första skolorna som började fota digitalt. Och okay. Då var det ju någonting som heter Sony Mavica.
Mm.
Alltså det var ganska stora klumpar. På den tiden körde man ju med disketter.
Oh.
Alltså många av mina kollegor vet inte ens vad en diskett är för något.
Nej.
Så man stoppar in en diskett i den där kameran och så fotar man 6 bilder. Det var 0,3 megapixel.
Oh.
Så high-tech nice. Liksom. Så Canon har ju liksom varit där från skolan och Sony.
Oh.
Nikon hade jag aldrig någon kontakt, eller aldrig något förhållande till, någon relation till.
Oh.
Och sen upptäckte jag att vi sa mina kollegor kör Nikon. Och då blev det en lite rolig grej att liksom mobba dem för Nikon.
Ja.
Och sen har Nikon aldrig sträckt ut en hand och försökt sponsra mig heller. Så jag tänkte, ska vi fan...
Konstigt!
Nej.
Men vi har gjort reklam för dem.
Ja, vi har gjort lite reklam. Jag vet inte om du har nått Nikon. Jag kanske ska mejla dem lite länkar. Video.
Ja, det kan vi faktiskt göra.
Ska det
och säga så här att...
Se vad de säger.
Ja, exakt. Vad var det vi gjorde för något?
Jag pratade ju med en kompis till mig, Jessica Stuna, som håller på... Med vapen, skjuter ganska mycket. Alltså tävlingsskjuter, inte, ja. Inget olagligt. Han har ju licens för allt.
Vi träffar en kille i orten.
Ja, precis, i jag ska stunna, Orbi.
Ja, exakt.
Nej, och så sa han så här, ja, men du kommer förbi någon helg och skjut lite. Testa lite vapen liksom.
Mm.
Det är helt okej på
skjutbanan. Han är ju skjutinstruktör och hela kittet. Han är ju fan precis. Vass som satt.
Så han har ju bra koll på läget. Och då fick jag den briljanta idén. Fan, att skjuta mot en måltavla, det är ju fine. Det är kul liksom, 5 skott.
Sen då.
Ja. Och tänkte jag, fan, kan man inte skjuta sönder något? Och så han så här, ja, så länge du städar efteråt så får du skjuta sönder vad fan du vill.
Ja.
Så tänkte jag, fan, Nikon. Och så tänkte jag, okej, okay, jag måste få det här på film. Och så tänkte jag så här, vem gillar att göra en massa tokiga grejer? Ja, det är fan Linus.
Ja, exakt.
Och så blev det ett samtal och så bara, kör.
Ja, när du ringde bara, du, jag har köpt ett gäng Nikon-kameror som jag tänkte skjuta sönder. Jag har en polare i Eskilstuna, bara... När?
Ja.
När ska jag vara
ja,
där?
Bokstavligen, ja.
Inte om,
nej.
När ska jag vara där?
Så på den vägen är det, då var det med mig, 4 eller 5 stycken.
Ja, något sånt, 4 tror jag.
Så sköt vi sönder dem där, det var kul.
Ja, det var fan kul.
Kanske ska välja ett annat märke nästa gång.
Ja.
Kanske Pentax, Olympus.
Ja, vi får åka ner till Äggeborn. Alla har väl en massa gamla kameror liggande.
Ja. Jag fick ganska mycket hat efter den där videon.
Va? Jag kan inte tänka
alltså
mig.
Folk skrev och var helt rabiata. Men det började egentligen att jag rengjorde en kamera, en Nikon-kamera. Har du sett det klippet?
Ja.
När jag körde en diskhorn.
Ja.
Och redan där började liksom hatet komma. Det var precis innan jul. Mm. Och då var det ju en tjej som skrev till mig så här. Ja, men du har ingen respekt för pengar. Du har ingen respekt för kameran. Tänk, den där kunde ha gjort någons jul liksom, om du hade gett bort en julklapp. Men grejen är att den kameran var ju död. Den var ju utdömd. Så liksom, antingen slänger den i soporna eller så gör en kul video med den.
Ja.
Och det var ju det också som triggade mig lite grann.
Mm.
Och fortsätter på rätt igen.
Det är ju kul när folk blir arga.
Ja, men det är ju det.
Det är lite det är roligare det. Då.
Alltså, jag brukar tänka så här. Har inte jag gjort någon förbannad under dagen, då är dagen... misslyckad.
En bortkastad dag. Ja, men jag köper det.
Någon ska ju bli liksom offended på något sätt.
Ja. Nej, det var en kul, det blev en kul video.
Ja, absolut.
Det var jävligt coolt att ställa sig och hålla ett vapen på det där sättet.
Mm. Mm.
Jag har ju alltid varit extremt rädd
okay.
för vapen. Mm. Eller så här, de fascinerar mig, men jag har sinnessjuk respekt för dem.
Mm.
Är man i närheten av vapen, då har man ju råkat döda någon direkt. Det är ju typ det är så.
Ja, men
efter korrekt liksom, vapenhantering, man förklarar exakt hur man funkar och så här, då känner jag mig ganska trygg med det.
Alltså,
också, liksom.
Jag är helt och hållet emot våld, dödande och krig. Mm. Jag vägrade göra lumpen av den anledningen. Jag tror inte på att man ska gå ut och döda folk. Liksom.
Nej.
Men att stå ute på en bana och skjuta prick, det är någonting helt annat.
Det är en sport.
Det är en sport, ja. Och då får man visa liksom, vem är stadigast på armen, vem siktar bäst och så vidare.
Mm.
Men att gå ut och bli tränad för att döda folk, det tror inte jag på. Så
nej.
Jag vägrade göra lumpen.
Mm.
Och jag fick ju åka mönstra. och gick igenom fys och läkaren. Och när jag kom till psykologen så är det så här. Jag vägrar göra lumpen. Jag tror inte på att man ska döda folk. Det är jätteenkelt. Och så började han rota i min historia. Så han frågade vart jag kommer från. Så jag Jugoslavien. När kom du? Bla bla. Och så han, ja men jag förstår hur du tänker. Du har varit med om ett krig. Du vill inte att du ska tvingas ut till krig liksom.
Nej.
Nej. Och jag sa det. Om ni plockar in mig så kommer jag göra allt för att ni ska kasta ut mig. Så du vet.
Ja.
Jag kommer göra antingen mig själv illa eller någon annan illa för att jag ska härifrån.
Ja.
Det är jätteenkelt. Och så han bara så här. Nej, du kan sätta dig på nästa tåg hem. Här har du frisedeln.
Okej. Men du känner, jag gjorde inte heller lumpen. Jag hade trasiga axlar. Sen gick det att spela hockey hyfsat ändå. Jag kan tänka mig så här, om nu när det ändå har varit att det har börjat bränt till i närheten av liksom våra grannländer liksom är angränsat till ett faktiskt krig. Liksom. Ja. Det börjar smyga sig på.
Ja.
Då tänker jag så här, vad fan. Om det skulle smälla här, då skulle jag fan vilja vara med.
Jag med. Alltså jag skulle...
Jag ångrar mig lite.
Nej, jag ångrar mig inte alls.
Okay.
Men jag skulle absolut gå med i ett krig nu för att, av en annan anledning.
Ja.
Och det är försvara min familj.
Exakt. Ja.
Det är någonting helt annat.
Mm.
Men att jag ska gå ut och försöka erövra ett annat land.
Ja,
nej,
det
folk,
köper jag.
Det köper jag inte.
Nej.
Alltså min farsa var ju så. Det var därför han flydde från Jugoslavienkriget innan det ens bröt ut.
Ah, okay.
Han sa såhär, jag tänker inte liksom försöka erövra någon annans land. Jag tänker inte döda folk över en bit mark. Glöm det.
Mm.
Så min farsa var ju egentligen desertör. Liksom.
Ah.
Så han var ju både efterlyst och massa konstigheter där nere.
Ah.
Och jag säger samma sak. Jag tänker aldrig slå någon först. Men jag tänker försvara mig och min familj.
Men det är det jag känner mig väldigt ambivalent till hela krigsgrejen. För jag är också så här, jag vill inte, jag tror inte på krig överhuvudtaget. Jag tror att jag har alltid haft en tro på att människan vill göra bra ifrån sig. Och att folk vill göra rätt. Problemet är att de här makthavarna tappar begreppet till slut.
Ja, men det är ju det. Det är ju jättelätt att liksom skicka ut trupper när man sitter 100 mil bort och bara ut och kriga liksom.
Ja.
Men det är ingen av dem som går i täten.
Nej. Och där, det är svårt. Vi hade faktiskt den här diskussionen i senaste TSB-avsnittet också.
Mm.
När Leif sa det också. Att, just, att, de, att, man, att de som beställer, call the shots, de sitter tryggt och safe.
Exakt.
Medan jag sa att ja, det hade vi varit efter väldigt eftertänksamt, tänkte jag säga. Att skicka ut dem med om man ska se det från andra hållet, då blir det de med mest liksom intelligence, eller alltså bäst påläsare. De kan strategier, de kan allting, de vet exakt hur man ska driva ett krig.
Mm.
Det hade varit dumt att släcka dem som kanonmått längst fram också. Förmodligen så hade man ju inte haft någon som är strateg under ett krig.
Aha.
Däremot ett anfallskrig, det är liksom, jag tycker det är helt galet. Men däremot som Ukraina när de har försvarat sig nu. Sitt och skydda de människorna som är bäst på krigsföring.
Precis.
För de ska inte stå längst fram. Men däremot de som attackerar. När någon attackerar in i ett annat, det är de två olika liksom. Det är skitsvårt. Jättekänsligt ämne att prata om krig, kanske.
Absolut, och sen har inte jag emot att folk slåss, så länge man gör det utan att skada oskyldiga. Jag menar, visst har två länder problem. Ja, men fine, liksom, välj ut de här stridsbitarna och gå och möts någonstans i någon öken. Gör upp där. Men ge fan i att bomba liksom sjukhus och skolor och allting.
Det
är inte okej.
Nej, det där har vi väl ett problem med, både på liksom bred världsbasis. Sen kan vi börja se hur folk har börjat betett sig med den här gamla traditionella tjuvheden som vi alltid haft. Du rånar inte barn, kvinnor eller äldre.
Precis.
Du ska helst inte råna någon, men ska
du
göra det,
så...
ja, exakt. Då går du på någon i din egen storlek eller liksom någon som...
Precis.
Men nu är det liksom blivit en sport att typ råna äldre kvinnor som inte förstår bättre. Liksom.
Det är ju de här fegisarna som går på lätta byten.
Ja, jag gillar inte det.
Och det är ju alltid liksom enkelt att slå någon som är yngre, mindre, svagare.
Mm.
Gå på någon som är större då.
Ja.
Det är det som skiljer liksom män ifrån pojkar.
Ja, där har vi ett problem. Där är Sverige riktigt illa ute för så mycket bedrägerier som sker mot äldre just nu.
Amen.
Du, polisen ringer titt som tätt och vill ha med stulna kort.
Ah,
då vill de att jag ska kolla upp vem det är som handlar på det. Så jag hjälper ju polisen enormt mycket med att skicka in bilder på
övervakningen då. Ja. Tidpunkt kontra köp.
De vet ju exakt när det har, köpet har gjorts. Amen. Amen. Och sen så bara, okej, vilka är? Så de håller på att planlägga massor med, och det här tar ju mig en jävels tid.
Ja, absolut. Och det,
men och sen när man vet, och ibland kan jag ju inte hjälpa till liksom, för nej, att material är för gammalt eller liksom så. Ja, vi är riktigt illa ut ur den perspektivet.
Ja, jo, det där känner jag igen.
Sen har jag kanske den viktigaste frågan. Mm-hmm. Nu kommer den.
Mm-hmm.
Du måste tända eld på en av dina bilar.
Mm-hmm.
Innan du svarar, vad är det för bilar du har?
Just nu är det en Tesla Model 3 Performance. Mm. Det var den vi körde med på Mantorp.
Mm. Ja, just det. När jag gjorde ljudeffekter när du körde.
Precis. Det var fan bra. Sen har jag en Porsche Cayman S, en liten sommarbil.
Ja.
Frun åker en Jaguar XF diesel.
Ja.
Och sen en gammal sunkig BMW 3 liters 5-serie. Okay,
skit i de andra två. Du måste tända eld på antingen Porschen eller Teslan.
Ah, miljöpartistbilen direkt.
Ja, det är så.
Ja, den brinner länge till igen.
Ja, den brinner bra också.
Ja, de batterierna brinner bra.
Ja, men vad bra. Då känns det som att du inte är helt tappad till miljöpartisternas.
Nej, men alltså det är det som är grejen. Jag åker ungefär 4,500 mil per år.
Ja.
Och folk förstår inte att jag tjänar pengar på att åka elbil.
Ja, ja.
Alltså jag laddar ju allting hemma. Det är inga servicer. Det blir ju billigare för mig att åka den helt
ja,
enkelt.
För fan.
Än att åka en S60 liksom. Vad som helst.
Och det är ju så här. Jag brukar ha extremt svårt med Tesla-människor.
Mm.
Du går inte under raden Tesla-människor, för du har en Porsche också. Men det är ju väldigt speciella människor som har. Och grejen är, bilarna är fantastiska. Det får man fan ge dem. Ja. Det är lite halvtaskig kvalitet på sina håll och sådär, bla bla bla. Det är krångligt om man ska åka långt, om man inte planerar och allting.
Exakt.
Men körmässigt så är de fan bra.
Alltså det funkar ju smidigt. Man kliver upp varje morgon och så har man ställt in avresetid. Och då är bilen liksom antingen kall eller varm och fulladdad.
Ja.
Varenda dag.
Ja.
Och så man bara sätter sig och bara liksom slår ner den där spaken och så åker man.
Ja.
Liksom inga nycklar, inga startknappar,
autopilot,
ingenting.
Perfekt.
Ja, absolut. Jag ska faktiskt ta Tesla ner till Kroatien nu i juli.
Wow!
254 mil ska vi avverka med den. Enkel väg.
Du kommer att vara så tjock när du kommer ner. Alltså, för du står och laddar den där jävla bilen och så bara en vurre, bara en hamburgare.
Exakt.
Det är alltså, det alla Tesla-ägare, man står och äter hela tiden.
Ja, och jag testade ju lite grann och planerade in en rutt och slog jag bara in liksom. Ja, men sommarhemmet, sommarhuset, Kroatien, pang. Så här, 8 stopp. Och de är mellan 15 och 35 minuter. Så det är helt långa stopp.
Ja.
Men det är 8 stopp.
Ja. Vad tar det i vanliga fall att åka? Alltså, om du typ bara harvar iväg och bara säger, har du åkt den här sträckan förut?
Jag har åkt den många gånger.
Okej, okay, vad åker man
på? Den går att bränna av på 25 timmar.
Ja.
Det är inga konstigheter alls. Så länge man inte fastnar i någon olycka eller vad som helst. Ja. För att det tyska autobahn kan ju vara lite jävlig på den fronten.
När det går fort, då går det fort.
Det går fort, och när det smäller så smäller det hårt.
Ja. Och när de stänger av, då är det väldigt mycket bilar som ska ledas om. Och fiffa.
Ja, det var något år, då stod vi still i 9 timmar liksom på autobahn.
Då gäller det att ha med sig mat i bilen?
Gäller att ha med sig vatten och liksom lite choklad eller vad fan som helst. För står man där ute, då står man där.
Ja, då är man fast.
Ja, det ska bli intressant att se.
Vet du vad? Vi ska faktiskt fortsätta snacka lite, men nu ska vi sänka nivån, tänkte jag säga. Nu blir det eftersnack på Patreon.
Det är nu vi ska balla ur alltså.
Ja, det är där alla hemlisar kommer. Nej, men jättekul att du kom hit, och jag tror vi får anledning säkert att göra några kommande projekt tillsammans. Så vi kan köra en rebound-podd.
Ja. Absolut.
Då jävlar.
Det blir intressant.
Men vill ni lyssna på lite eftersnack, kan ni göra det på patreon.com/lifeofsvk. Så får ni ha världens bästa dag, och tack Mario för att du kom hit.
Tack själv.
Ta hand om er. Hej då!
Hej då!